Radio Play.
Det är äntligen tisdag och ett helt nytt avsnitt av podden Ridklubben finns tillgängligt. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Hur är det med dig?
Jo, men det är ganska bra. Jag har fått en så här jobbig rethosta, men annars är det fint.
Bra. Alltså, jag har haft en hektisk hästvecka, ska du veta.
Ja, men gud vad härligt. Alltså, jag är så avis på det.
Jag har ridit en hel del, men framförallt Nicky har jag haft fullt upp i stallet. Hon har ridit så mycket så att i helgen så då tog det slut, tror jag, på energin.
Ja, men gud vad härligt. Hon är ju både liksom käpphästälskare och hästälskare.
Ja, hon rider på ridskola flera gånger i veckan. Och sen ja, så har hon fått hjälpa till att ta hand om en C-pony som hon har ridit lite grann på. Uppfyllt många, en dröm för henne har varit att få galoppera på en äng. Det fick hon göra i veckan.
Gud vad härligt.
Och sen så på ridlektionen i Gustavsberg, då var de ute på samma äng. Fast så fanns det lite hinder där som vi hoppa ut i naturen. Det var också första gången.
Ja.
Det var väldigt ljuvligt och nu när det försommar, har varit försommarfint i alla fall här i Stockholmsområdet, så det var vackert som en saga verkligen.
Ja. Nu ska man verkligen passa på att njuta av att ha häst och tänka att det är så värt de där leriga, regnruskiga höstdagarna.
Ja. Sommarvarmt och klart, så här, klart och fräscht i luften har vi haft i alla fall. Ja. Och inga flygfän och inget sånt där tjafs, utan bara superfint verkligen.
Ja. Just nu är det bara, det är prime time nu.
Och jag trodde någonstans att om man rider mycket på hästar så kanske inte käpphäst, just som du nämnde, är någonting stort för en. Men Nicky älskar med käpphästar.
Men man märker ju stallet, bland alla både barn och vuxna, att käpphäst har ju blivit en stor viral trend.
Alltså, och i går då i talande stund så var vi i ditt stall Gustavsberg, där Nicky var med på blåbärshoppning på levande hästar.
Ja.
Men det stora glädjeämnet den dagen var när hon fick höra att det ska byggas ett käpphäststall i stallet.
Ja.
Alltså hon pratade inte om något annat resten av dagen. Var ska det vara? Hur kommer det bli? Och när hon gick och las igår så sa hon, tänk att, och den 1 juni började hon bygga.
Ja. Får hon ställa sig på kö där till käpphäststallplats?
Och hon tävlade då i Ågesta på en annan ridskola, var det klubbmästerskap i käpphäst i helgen. Och då var det dressyr och sen så var det hoppning, 20 cm, 40 och 60 man fick välja. Och så var det terräng. Och så var det då en klubbmästerskapsvinnare, den som fick bäst på alla totalt. Och vilken bra övning det där, vilken bra träning inför framtida tävlingar med riktiga hästar.
Ja, men verkligen.
För det är nerver och det är nervositet och det är misslyckanden och besvikelser och tårar. Och de tröstar varandra och de hejar på varandra. Och man hör dem ropar, andas, kom ihåg att andas när de kör terrängbanan. Alltså det är så gulligt så att det inte är klokt.
Nej, men världens bästa uppladdning, verkligen.
Ja, men det var så, och de lindade benen på sig själva, alltså det är så sött så att.
Ja, nej, men det är faktiskt väldigt, väldigt gulligt. Och bra, för det är, mycket handlar om hur man hanterar motgångar. För motgångar, det är ju en som vinner oftast. Och då måste man ju lära sig hur man hanterar dem för att peppa sig själv och vilja gå vidare. Liksom.
Vi diskuterade det faktiskt just att man måste bestämma sig hur en motgång, om du ska få trycka ner den och så skiter man i det, eller om du ska få hjälpa någon att plocka upp sig och gå framåt.
Men det måste också vara jobbigt för dig som mamma att se din dotter ledsen, eller?
Jo, lite, fast samtidigt så tänker jag att det ger dem så mycket. Och sen så som sagt så var det då blåbärshoppning 50 cm med levande hästar dagen efter.
Ja.
Och jag frågade Nicky efteråt, så var du ens nervös? Hon såg inte dugg nervös ut. Så var det som att hon kom på sig själv och sa, nej, det var jag inte. Men så nu har jag ridit några blåbärshoppningar och varit på några käpphästtävlingar och få öva sig tävlingsnerver.
Ja.
Det är ju en superbra grund för framtiden.
Verkligen.
Vi ska prata lite tävlingar idag, för vi har ju Sylve Söderstrand här. Och som ni ska få höra lätt när vi träffade honom.
Ja.
Vem är han då?
Alltså jag tror ju att alla vet vem han är. Men om man inte vet så är han för detta landslagsledare för Sveriges hopplandslag. Han började ju för många, många år sedan med ponnylaget och sen han hjälpte storhetslaget att ta VM och OS och EM och alla medaljer som går att ta.
Vi tränade för honom, vi flög upp honom till Luleå ridklubb i slutet på 80-talet, början på 90-talet och red lite för honom. Och det var första gången som jag hörde någon säga att man skulle rida på jämna galoppsprång. Det var något som aldrig ens hade föresvävat mig innan. Och han sa alltid, rid på jämna, på sin gotländska då. En dålig gotländska.
Ja.
Och då pratade jag med min kompis Anna om att vi borde göra så här bumper stickers. Så här lite humoristiska, där det står, ryttare gör det på jämna. Vilket vi aldrig gjorde. Och det tänkte jag på häromdagen också när jag mockade. För vi har Scandbio Stallpellet som sponsrar den här podden. Tack snälla Scandbio. Gå gärna in på deras hemsida scandbio.com om man vill läsa mer om deras produkter och vad de består av. Men vi säger ju att det säger bara puff.
Exakt. Det är små liksom spånpelletsform som är en liten påse som du häller ut. Antingen skottkärra eller boxen eller häller vatten direkt i. Och så sväller de upp och säger puff. Och så blir det så här härligt fluffigt.
Och vi får DMs på ett Instagramkonto, Ridklubben podden, från lyssnare som fotar när de har mockat klart. Och så står det säger bara puff. Jag tänker, jag undrade då, så fnissade när jag mockade igår, fnissade för mig själv och undrade, skulle Skandia kunna ta den som en slogan? Hade folk fattat?
Ja, exakt. De kanske gör dem ett tag.
Jag red alltså för Sylvie lite grann i slutet på 80-talet på 90. Du har ridit för honom ganska mycket.
Ja, nu de senaste åren så har jag ridit för honom. Men till och från, vi åkte dit på lite helgkurser och på lite vardagsträning.
Så håll i er, här kommer ett långt, härligt, matigt, nördigt avsnitt där vi gästas av Sylvie Söderström. Han är en av de mest meriterade personerna inom svensk ridsport och har som förbundskapten fört det svenska hopplandslaget i medaljer i OS, VM och EM. Han startade sin karriär ridandes till kiosken på ett gotlandsruss och när han inte reser världen runt med hästar så renoverar han gärna gamla hus. Varmt välkommen till ridklubben, säger vi till Sylver Lennart Åke Söderstrand.
Tack så mycket.
Hej!
Ni var pålästa.
Vi försöker.
Ja, verkligen.
Hur är läget?
Ja, det är bra, tack.
Vad hette gotlandsrusset?
Jag hade ett russ som hette Donato.
Oj.
Som var uppförd av Löfvens, Stall Löfven hade de. Så var det en granne, eller inte granne, en släkting till oss som de stod uppstallade hos oss då. Och det blev så att de där hästarna använde vi, istället för cykeln, hade ju jättekul med dem. Och de var ju så bra också för att de tyckte vi gjorde fel, då kickade de bara av oss eller gick under en gren som man åkte av eller la sig och rulla och sådär. Så att de lärde en liksom vad man skulle göra och inte göra. Och det gav faktiskt början kärleken till djur, men framförallt till hästar.
Rider du nu?
Jag har faktiskt börjat igen.
Va? Berätta.
Nej, men jag har ju delvis bor ju på Gotland, som ju då är helt fantastiskt. Därför att där är naturen är så lättåtkomlig. Plus att det finns väldigt mycket bra ridnatur på Gotland. Mm. Så att jag har en kamrat som opererar. Hon har ett gäng fina hästar som jag börjar rida. Först börjar jag åka lite häst och så blir det mer och mer. Och, så jag ska faktiskt åka dit nu och i helgen och rida hennes hästar. Jättekul.
Hoppar också?
Jag har börjat hoppa också.
Jaha. Mm. Kommer du börja tävla?
Nej, det kommer jag inte göra. Men jag tänker faktiskt skaffa en egen häst att ha på Gotland. Som jag kan ha själv.
Gud vad härligt. Vi vill ju prata om det här med vad man ska titta på. Mm. Och titta efter när man köper häst. Vi har fått frågor från flera lyssnare som vill ha tips och hjälp när man letar häst. Men det kan vi återkomma till.
Mm.
Det roliga med Sylve, som vi kanske har nämnt tidigare, det är att jag red ju för dig när jag hade min D-pony.
Mm.
Och sen också på mitt svenska halvblod. För länge sedan, det här måste ju varit 89, 90, 91 i de krokarna.
Mm. Uppe i Luleå, det var jättekallt, kommer jag ihåg.
På Luleå ridklubb, ja. När Sylve kom upp, då var det ordning i leden, ska du veta, Rebecka. Då tvättade det vojlockar och schabrak och folk hade på sig sin finaste gå-borts-pikettröja, tror jag.
Det är det fortfarande, skulle jag säga.
Bra. Ja, det var ordning på torpet när Sylve kom. Och du rider för Sylve nu.
Ja, men precis. Inte just nu, för nu är jag gravid. Men innan så har jag ridit för dig kanske i 8 år nu, till och från. Mm. Mm. Har jag och mamma åkt till Sylves förra gård och tränat och fått lite hjälp.
Och vad skulle du då, Sylve, säga är skillnaden på hoppträningar då och nu?
Alltså generellt vad gäller pedagogiken inom ridsporten så är det ju en jätteskillnad. För vi har ju ett militärt arv där liksom det kommer ju från armén och från militären. Det är ju de som faktiskt började med ridfrämjandet och vi fick ta över ackordshästar och många ridskolehästar kom ju från militären. Och i då det så var det också ett militant ledarskap. Som var bra på ett sätt vad gäller ordning och reda och disciplin. För att håller man på med djur så måste ju vara disciplinerat. Och det måste vara ordning och rutiner och så. Men träningsmetoderna kanske inte alltid var så de bästa. För det var ju väldigt mycket att man tränar på felen. Det gör man ju inte längre. Utan nu tränar man ju på det man gör bra. Så tar man ju med sig och försöker rätta till felen.
Hur menar du att man tränade på fel?
Nej, men man talar om det där är fel och det är fel och det är fel och det är fel.
Aha.
Och framförallt idag när vi har många tjejer som rider, då det är ju väldigt lätt då, att då tycker man att man är ingenting jag gör bra. Och då blir det liksom negativt. Idag tränar man mycket mer på att man förstärker det som man gör bra. För att har du en bra självkänsla och självförtroende i det du rider, då har du mycket lättare att hantera de svagheter du har. Och det är den stora skillnaden mot förr och nu. Alltså det var ju, man skulle ju alltid träna på det som var svårt om man inte klarade av. Det ska man göra och ska man göra. Ja, och det är enligt min uppfattning är så här att det är likadant när man jobbar med djur så eller jobbar med hästarna, så måste man göra saker som hästarna klarar av. För det gör ju att hästen får självförtroende.
Man måste vara tydlig mot hästen också ju.
Väldigt tydlig, men också att du gör övningar som gör att hästen kan göra det och känna att den är bra i det. Och det blir lite grann för ryttaren. Att man naturligtvis kan ta med svårigheterna och ska göra det, men man måste jobba på hur man ska göra för att göra rätt. Och det är det man måste förstärka, och det gör man mycket mer idag. Förut var det tvärtom, då talar man där är problem, det är det och där är det jättesvårt och så. Det tycker jag är den stora skillnaden mot träning för och nu.
Men det måste ju också då ge dig som tränare ett stort ansvar att då kunna se vad den här ekipaget klarar av och inte.
Jo, absolut, men därför börjar du ju alltid med, du börjar med enkla liksom basövningar. Mm. Och därifrån så ser du ju ganska snart, om det här gick enkelt, tar vi nästa steg och nästa steg. Och har du då tränat med, som i ditt och mitt fall, jag vet ju hur du rider.
Ja.
Så att jag vet ju från början hur jag kan liksom pusha dig till att kanske rida lite fortare, ja, för du vill gärna rida lite sakta till exempel. Och få det kanske släppa kontrollen lite grann och våga följa med din häst lite,
ja,
mer. Jag känner ju det, men ja, känner jag inte igen ryttaren, då upptäcker man efter ett tag att nej, men här är lite svårt, att den här kanske inte riktigt vågar hålla fram i ett större språng, eller tvärtom.
Mm.
Väldigt många vågar ju inte liksom sätta ihop sin häst så att den blir kontrollerad och att de får hästen i balans och så vidare. Men bygger du på steg för steg, så att det är ganska snarlikt oavsett av vilken nivå det är, så börjar man ändå liksom, för att hästen ska också komma igång, den ska värmas upp och så. Så det där känner man ganska snart.
Ja.
Vad är det Sylve brukar ge dig för uppmaning när du rider för honom?
Med mycket att svansen ska snurra.
När Sylve kom upp till Luleå ridklubb så var det ha den får i dig, som vi hade med oss därifrån. Ha den får i dig och gå på jämna.
Ja.
Och så kommer Rebecka säga svansen ska snurra.
Det var så hästen lite, det måste väl gå lite fortare. Och så behöver jag inte att jag rider gärna ut i hörnen och det ska bli lite tjusigt. Då tycker Sylve att jag kan korta vägen lite ibland.
Ja, för att i ditt fall så ingår ju faktiskt också att, i träning, att träna för tävlingsmomentet.
Exakt, och det är
inte bara ut och liksom rida för att det ska vara en felfri runda kanske med tidsfel och ingen placering. För du vill ju ha placeringar.
Exakt, jag är jättebra på tidsfel och vara felfri. Men nu måste man ju kanske vässa sig lite och ja, våga tävla om första, andra och tredje plats. Ja.
Hur ska hon göra för att få bort något galoppsprång här och där då?
Hon måste ju utmana sig själv i träning på, till exempel, kan man inte göra en kort väg på en bom, hur ska man då kunna göra på ett hinder i en tävlingsklass? Och jag säger det att träning som man själv gör och som även jag som tränare då, är ju att man, det handlar ju först och främst att få både häst och ryttare att ta sig mellan stöden felfritt, och man blir säker på vad man gör och man kan rida på olika antal galoppsprång. Och sen när man kan göra det och gör det bekvämt i tävlingsmomentet, då måste man ju också börja med att jag försöker kanske då åtminstone få en placering. Och har man sen då rätt häst så kan man försöka rida om en toppplacering. Och då måste man ju själv kunna se sig som att jag kan vinna den här klassen. Så att det handlar inte bara om vad du gör på hästen, utan det handlar ju också om vad du har, ja, hur du använder din hjärna och ditt tankesätt. Och där tror jag faktiskt att du ser det inte själv som att vinna klassen än.
Nej.
Nej.
Snart. Mm. Nej, när bebisen är ute då är jag där.
Men det, för det där handlar om ridträning men också om mental träning. Man pratar mycket om mental träning för ryttarna.
Mm.
Men dig som ledare och tränare.
Mm.
Går du mental träning?
Jag har gjort det. Jag var den första gången på, var det typ 80-talet, så gick jag på Riksidrottsförbundet på Bosön. Och då tittade jag bara konstigt, vad är ridsporten? Håller de på med mental träning? De tyckte det var jättekonstigt, för det hade aldrig varit något med där förut. Och, så att jag har gjort det. Sen har jag själv gått utbildning. Jag har fått väldigt mycket bra utbildning via SOK som ledare då för landslaget. Så hade vi inför Aten OS så hade vi en grupp med då olika ledare och aktiva utifrån hur den aktiva, ja, uppfattade och hur den ville bli coachad, den ville ha kommentarer och sånt. Och då ingick en stor del också personlig utveckling i det, så det har jag gjort.
Mm. Vi pratade tidigare.
Borde alla göra, alla vad man än gör. Därför att det är ju så att ibland har man ju en uppfattning om vad man själv tror att man är. Och som ledare så är det inte alltid säkert överensstämmer med sanningen. Och framförallt när det uppstår situationer som, för det uppstår ju ibland jobbiga situationer, och då liksom, jaha, hur reagerar jag i det här? Har man då en kunskap om hur man reagerar, då har du ju lättare också att kunna hantera, för du har ju verktyg till det. Så jag ska säga det att jag tror alla människor skulle må bra av att göra olika saker för att få en kännedom om hur man är, exempelvis.
Det kan du göra nu när du är gravid.
Ja, verkligen. Bra tips.
Ja, för mig var det en riktig break-even. En bok som heter The Seven Habits of Good Performance. Och den är skriven av en som heter Stephen och Cohen. Mm. Och det han skriver väldigt mycket om, och det är paradigm. För att som ledare, jag har ju min bild av det. Men här sitter jag och ser er här. Mm. Du har ju en annan bild där du sitter. Och det var för mig en väldigt viktig bit som ledare. För jag har nog varit ganska enögd på gott och ont.
Vad är du mest stolt över genom din karriär?
Alltså jag är stolt över att faktiskt fått förmånen att jobba med så många härliga människor. Och faktiskt att ta del av det här. Där vi bestämde för många år sedan, ska vi fortsätta att åka med som utfyllnad på tävlingar? Eller ska vi försöka vara med och tävla och försöka rida om medaljer? Och den resa som vi gjorde tillsammans där, den är jag väldigt glad att varit stor del av och varit med, för det har varit ett teamjobb. Det har ju inte varit någon one man show på något sätt, utan vi är ju många som har bidragit till det här. Det är jag faktiskt stolt över det vi lyckades göra där, för att ingen trodde att det var möjligt. Vi hade en ordförande på den tiden, Ridsportförbundet, som sa nej, men glöm det, det är ingen, det hoppningen kommer aldrig kunna göra. Det är dressyren som är duktig, sa han då på slutet på början på 90-talet, när man slår ihop alla förbunden till ett förbund. Men vi lyckades göra det.
Och i talande stund, vi har Peder Fredriksson för världsranking. Är det två eller?
Han är nummer två.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja.
Vi har ett gäng väldigt duktiga ryttare. Och vi gjorde ett program där då som vi kallar Hoppningen vill. Och det vi satt upp då att vi ville vara att in på 2000-talet så skulle vi vara rida om medaljer. Och det gjorde vi mycket snabbare än vi trodde. Så att redan 2001 så tog vi första medaljen. Det var Sveriges första medalj i hoppning på, jag tror att det var 73 år.
Ja, det är helt fantastiskt.
Alltså seniorerna, sen vi hade ju juniorer och Young Rider, men att Malin Bajardo, de vann ju EM redan. Mm. Först på ponny, sen Young Rider på 95 var det.
Mm. Ja, nej, supercoolt.
Vi har ett Instagramkonto som heter Ridklubben podden. Mm-hmm. Där vi uppdaterar när det kommer nya avsnitt och lite så där. Man får hänga med lite grann i stallet. Vi ska bli bättre på att uppdatera, tänker jag. Men det kommer jättemycket frågor till dig. Jag försöker hitta, ta en du emellan.
Ja, men vi har en här från Sofia. Och hon skriver, vilka tre saker skulle du säga är viktigaste för att en ryttare ska uppfylla för att bli uttagen till landslaget? Tre liksom viktiga egenskaper.
Det handlar egentligen, alltså, det här handlar om resultat. Ja. Det handlar om resultat, för att nu finns det ett jättebra system i Sverige. Vi har bra ridskolor som ger en bra grund. Vi har en del ridskolor som även fortsätter vidare från grunden. Tyvärr allt för få, tycker jag. Det borde vara fler som ska jobba med talangutveckling av de ryttare som har ambitioner för det. Så där finns det en stor kunskap, och det finns också en stort respekt för djuren. För det är ändå trots allt hästens villkor som vi gör det här på. Och det är unikt i Sverige. Det har vi, alltså det är otroligt. Det är så, bara säga idag, det är liksom, skulle någon slå en hund på gatan så skulle liksom den i princip bli nedslagen. Men om de skulle slå en människa så är det knappt någon som bryr sig. Mm. Så vi har ju en väldigt starka känsla för djur. Så det har vi med oss bra från grunden, de allra flesta. Sen handlar det ju naturligtvis om att ska du vara med i ett landslag så måste du ha resultat. Mm. Har du inte det så kan du inte vara med. Och då handlar det kanske inte bara om att vinna en klass då och då, utan det handlar också om att ha en hög lägsta nivå. Därför min erfarenhet som ledare är det att du kan ha en ryttare som, oj, den vann den klassen, men sen har den, oj, den red, gjorde dåligt resultat i väldigt låg lägsta nivå. Och det är viktigt att man har en hög lägsta nivå om man ska vara med i ett lag. Därför att det är ändå en jädra skillnad. Vi tävlar individuellt i vanliga fall, så kommer man till lagtävling. då är det liksom, du är en viktig del för laget. Och det är någonting som de flesta ryttare inte är vana vid. Och har du då inte en hög lägsta nivå, då är det inget bra.
Men blir man annorlunda? Hur upplever du de som har ridit i landslaget?
Jätteskillnad.
Blir man mer nervös eller liksom blir man...
Jätteskillnad. Alltså det är... Vad som vi verkligen hoppas att alla kommer att värna om, det är att vi har ponny allsvenskan på alla nivåer, vilket är helt fantastiskt. För det är precis samma nervositet att rida ponny allsvenskan som rida ett OS-lagtävling. Ja. Ingen skillnad. Och har du gjort det här som vi har då, både ponny, du har division 1 och ridsportsallsvenskan som verkligen folk får träna att rida i lag. Plus att det är så fantastiskt kul att vara ett lag.
Verkligen.
Och vara ett team med det. Men så det är så här, det är en viktig erfarenhet att man faktiskt har ridit i lag. Mm. Men som jag kom med Lisen Bratt när hon slog igenom, hon hade aldrig ridit lag. Och hon, då bestämde jag mig att ta med henne ut på de här mindre lagtävlingarna. Jag fick jättemycket kritik för det. Då säger man att hon är så pass duktig och har så bra hästar så att hon kan vara aktuell för ett mästerskap, kanske till och med redan nästa år. Och det visade sig, hon red ju OS i Sydney. Mm. Och jag kan säga att hade hon inte gjort det här året innan så hade det varit, och det sa hon själv, det är tur att hon gjorde det.
Ja. Vi har fått ett meddelande på Instagram här från en lyssnare. Mm. Hon säger, hej, tack för en jättebra podd. Kan inte ni ha ett avsnitt där ni pratar om att köpa häst? Och jag märker lite grann att Rebecca nu, som är höggravid och lite uttråkad och vill hålla på med hästar mer än vad hon kan, känns det som. Ja. Du börjar scouta runt efter, jag märker att du är på shoppingrunda.
Ja, men vi gjorde så här, för vi har en häst kvar, du och jag, Grineo. Mm. Och sen så hade vi ju två unghästar. En gick tragiskt nog bort i höstas och sen sålde vi den andra. För jag tänkte, nu är jag gravid, jag ska inte ha unghästar. Och sen första tiden efter inte heller jättebra med småbarn och unghästar. Och då tänkte jag att så kanske vi köper en till Neo nu, typ. Som är lite mer, ja, men åt läromästarhållet och kanske gått en och 2030 som man... Ja, men jag kan hoppa upp och rida på en gång och du också rida på.
Och då undrar Isabella här, vad ska man se till att göra med hästen på provridning? Vilka frågor är bra att ställa?
Det är bra, jag behöver också tipsa.
Det här är ju egentligen som du skriver, att det här är egentligen helt avsnitt att prata om att köpa häst. För det är faktiskt, det är otroligt mycket man ska tänka på. Nummer ett är ju det först, vad är det för häst jag vill ha? Att man gör det klart för sig innan. Dessutom, vad har man själv för och nackdelar? Men att, är man nu en hetsig person, då kanske man inte ska välja en hetsig häst.
Eller så passar man ihop om man är likadan.
Ja, det brukar vara. Häller du liksom bensin på något som brinner mycket, så brinner det helsike mycket. Mm. Och något som brinner väldigt dåligt, häller vatten på det, så brinner det ännu sämre. Så det håller jag inte med om. Utan jag tror att det är viktigt att man, oavsett vad, att man är klar på innan, vilken typ av häst gillar jag att rida. Men ska jag nu skaffa en häst, då är det viktigt att den hästen verkligen, för det är ju den som den är jätteviktig för mig. Är det så att jag som ryttare, du som har flera hästar, har du två, tre, då kan man liksom, då får man ju liksom anpassa sig och kunna rida lite olika. Men ändå så, icke förty, så är det ju ändå att du gillar en typ av häst. Den ska ju vara, som jag ser det, den får inte vara för snabb. Du gillar hästar med lite stor rörelse och hellre att den är lite långsam än för snabb i rörelsen. Mm. Det känns känslan av. För då kan du liksom bli snabbare, men för snabb då blir du tvärtom, att du försöker bromsa.
Ja.
Det var bara att ta som ett exempel. Men det är viktigt att man har klart för sig vad det är för typ av häst man vill ha. Och sen ska man naturligtvis inte bara stirra sig blind, för det kan ju vara en ung häst som är otroligt klar mentalt och väldigt trygg och säker häst. Men när man är en orutinerad ryttare, så bör man ju ha en häst som har rutin och varit med och gjort det, för då kan den ju vara, det är ju bästa tränaren, att ha en bra säker häst. För det gör ju då att när du gör rätt, gör hästen rätt, och skulle du göra fel så kanske hästen hjälper ändå. Har du en yngre häst som inte har den erfarenheten, då är det ju lätt att den blir osäker, och då blir du osäker, och då blir det oftast inget bra i slutändan.
Men om man nu har hittat en häst via annons eller via kontakter eller hur det kan vara, så åker man och tittar på den.
Mm.
Vad är det man ska kika, vad är det man inte ska missa och kika
först
på?
Först ska man kolla upp all historia runt hästen man kan.
Ja, alltså tävlingsdatabas och sånt,
ja,
eller vad menar du?
Ja, allt. Alltså vad ägare, kolla upp vem har den varit hos, vad har den för, har den varit skadad, har den tävlat regelbundet?
Om den har varit skadad, är det bara glömma då eller?
Nej, det beror på vad den har varit för skada. Ja. Och det kan ju vara en enkel grej. Men man ska ta reda på allt sånt som man har all fakta med sig. För då kan det också vara så att du får reda på en hel del grejer, så det är ingen idé att åka dit en gång. För det är din skyldighet att ta reda på all historik runt hästen. Och märker du då att det är tveksamt och att säljaren inte så vill ju berätta allt sånt där, då är det oftast någonting som kanske inte man vill berätta helt enkelt. Mm. Det är nummer ett. Sen nummer två, ska man också tänka så här. Det dyra är inte att köpa hästen. Okej, det kostar, hästar är ju inte så billigt. Det är ju dyra djur, men det dyra är ju sen att ha hästen. Och då kanske det att man måste ändå vara realistiskt att nu vill jag ha den här hästen, och då vet vi att prisbilden ligger där runt. Men har jag inte den budgeten, då får jag antingen se till att jag får spara så jag får upp till den budgeten. Eller också får jag tänka om att jag kanske ska ha en annan typ av häst. Mm. Men allt sånt där måste man ha gjort klart innan, tycker jag. Och sen när man provar en häst, så det jag brukar säga, det viktigaste är att man tycker att hästen känns bekväm. Att man själv känner sig bekväm och trygg att sitta på den. När jag åker iväg, då vill jag alltid se den ryttaren som har ridit den ska visa hästen. Och att man får se hur den ser ut. För det är ändå skillnad att se filmer, vilket man ju då har fått innan, och man ska ta del av. Och det, idag om de har tävlat, så finns ju väldigt mycket på YouTube, och det finns jättemycket att leta upp, så att ingen kommer undan.
Nej.
Och, men det är ändå så att filmer, de är ju inte riktigt sanningsenliga, därför att det som är bra försvinner lite grann, riktigt bra, det tar udden av det. Och likaså tvärtom, det som inte är så bra, det ser man inte heller. Så att det är för mig i alla fall viktigt att se hästen med den ryttaren, och att den då visar upp den, ja, på den nivå den är, helt enkelt. Sen när jag själv då sitter upp, eller min elev, då är inte det viktiga att liksom hoppa höga hinder, utan det viktiga att det första gången är att man sitter upp, man känner sig bekväm, man känner att den här ridningen fungerar, och att det känns, den här hästen kommer jag kunna gilla. Naturligtvis filmas det här. Sen åker man hem och så går man igenom det här, och så en gång till går man igenom all historik. Hur var det nu? Vad har hästen för för- och nackdelar? Och några nackdelar, det kan man leva med, det är inget konstigt. För men det är klart att det inte kan vara 100 allting. Men fördelarna måste överväga nackdelarna.
Och kan man, och det här, vara med den i stallet eller prova lastaren? Jag ska med sånt också.
Alltså jag vill när jag kommer till att den ska stå i stallet oklädd. Och att de klär på den där, för då ser man hur hästen beter sig i stallet. Och då kan man vara med och liksom börja snacka och skaffa första kontakten med den. Och då upptäcker man ju, för men att trots allt, men att om ni nu har två hästar, så är det rätt viktigt att det är en häst som ni känner att ni kan hantera i stallet. Och inte någon som liksom bits och sparks och liksom man knappt kan ta på.
Mm.
Sen den sista delen som jag också tycker är viktigt, det är det att när jag köper en häst, att det är ändå så pass öppen i att om det här inte skulle fungera, att jag då faktiskt kan sälja den till någon annan den kan fungera på. Och då måste jag också tänka på, ja, de här pengarna jag betalar, kan jag få tillbaka dem? För det betyder ju inte bara för att din hästen ska passa med till fel på hästen.
Mm.
Och därför får det inte vara för mycket felaktigheter. För många tror ju så här, men jag kan nog göra det och jag kan fixa till det här och så. Och det är klart, alltså träna hästen och gör den starkare och gör den mjukare och rida, så det kan man göra. Men det är ju inte säkert att hoppningen blir bättre för det. Oftast brukar hästarna hoppa som de gör.
Så att, känner du att du får mer grejer nu här, Rebecka?
Alltså, gud, ja.
Ett poddtips från Podplay.
År 2009 styr kapten Richard Phillips lastfartyget Maersk Alabama mot Kenya när de blir attackerade av pirater utanför Somalias kust.
För första gången börjar Phillips tvivla på om han ska komma hem vid liv.
Hör hela avsnittet om gisslandramat och kapningen av Maersk Alabama i podden Kod Katastrof i Podplay-appen.
Och vi pratade, satt och pratade om det innan här, tog en kaffe också, att i ett helt annat sammanhang, men att vikten av att vara tydlig när man håller på med hästar. De har ju bara de förutsättningar de sätts inför här och nu.
Mm.
De kan inte läsa mellan raderna, de kan, nej, inte förstå vad du egentligen menade. Du sa en sak men du menade en annan.
Mm.
Och det är väl samma här också, att man måste vara ganska ja, men, vad ska man säga, konkret.
Du måste vara tydlig. Ja. Du måste ha ett tydligt ledarskap. Och det som är så härligt med djur, därför att de ger ju tillbaka det du ger. Och ger du till ett djur, men det är som med hundar och katter och vad det än är. Alltså det är så härliga djur, för de är ju oftast glada. Om du är positiv och behandlar dem bra, så får du ju så mycket kärlek tillbaka på olika sätt. Och det är väl också så här, som jag tror, som kanske vi var inne på förut, träning, skillnad. Om man tar en ryttare som jag tycker är en jätteförebild, Malin Bajard, som ju inte är stor och stark, men hon är stark tillräckligt utifrån sina fysiska förutsättningar på hästen. Men hon har ju en sån otrolig positivitet och alltid uppmuntrar sina hästar, vilket gör att hon får ju hästarna att kämpa med sig. Och det tror jag är viktigt. Det vet ni själva, om ni har arbetskamrater som, ja, bjussar och kommer, jag kommer lite sent, men det spelar ingen roll, jag hjälper dig med det och sådär. Då hjälper ni ju tillbaka. Mm. Men har ni en arbetskamrat som hela tiden, ja, försöker sätta er i skiten, den vill man ju helst inte veta av.
Vilket fenomen är Malin Bajard? Hur länge har hon varit topp?
Alltså jag var ju landslagsledare 24 år till och från. Och det första mästerskapet jag gjorde som juniorledare, då var hon med. Mm. Och det sista OS:et jag gjorde i Rio, då var hon med.
Nej, men, och nu går det bättre än någonsin, känns det så. Inte någonsin, men nu går det hur bra som helst nu också ju.
Ja, men hon är ju väldigt duktig på att ta fram häst efter häst. Och framförallt var hon otroligt långsiktig. Jag menar Indiana, hon har hållit på med den många år. Och trott på den och verkligen, hon har bara liksom kört på sin och inte ändrat sin linje. Nej, men först är hon naturligtvis en jätteskicklig, talangfull ryttare. Och sen, inte nog med det, hon är också en fantastisk lagmedlem och med i lag. Hon är en riktig teamplayer. Hon gör att teamet blir bättre, för att hon ser till att hon verkligen är, när det är team, då håller man ihop och man kämpar ihop och man gör saker så att man supportar de andra med positiv energi. Och det är hon måste säga nummer ett, tycker jag.
Häftigt, men jag tänker på det här att hon har jobbat med Indiana under en lång tid och det här när man köper en ny häst. Mm. Vissa är ju så här att om jag köper en häst som har gått 1,20-1,30 säger vi, då vill ju, tycker vissa att man ska upp i klasserna lite snabbt för att då lida på hästens erfarenhet, att då är den inne i det. Mm. Medan vissa tycker att det tar ju alltid ett år. Mm. Så det är ingen idé att liksom göra något svårt.
Jag för den sista varianten. Ja. Därför det finns inga shortcuts.
Nej,
för det gäller ju, som jag sa, det gäller ju också att hästen måste kunna förstå dina signaler. Du måste lära dig förstå hästens signaler. Och då är det ju så att gör du det på ett bra sätt och du får en hästen att fighta med dig, då kan det faktiskt gå trots att inte allting blir 100 rätt. Därför att hästen känner dig. Och fasen, nu är hon för långt ifrån. Nej, nu gäller det, Rebecka. Ja. Vi får ta ett språng till här. Och du hjälper den till. Ja, men när det är så att du sätter den liksom fel och den kommer in i hindret och den blir osäker och slår sig. Då säger jag, nej Rebecka, nu får du hoppa själv. Det här gör inte jag.
Nej,
var du för snabbt, då känner man ju inte varandra på det.
Nej. Men skulle du säga att det tar ett år?
Jag kan inte säga att det tar ett år. Jag kan säga att det är viktigt att få ta den tid det tar. Ja. För när det sitter så sitter det.
Ja.
Jag menar att Indiana hade ju, jag kommer inte ihåg hur gammal Indiana är just nu, men det måste i alla fall vara minst 5 år sedan hästen köptes i Arezzo.
Mm.
Charlotte Söderström köpte ur den själv på tävling, såg den och tyckte jättemycket om den. Och så sa Malin, ja, den här var fin, den kan jag tänka mig i den. Men okej, vad kul, sa Charlotte, så blev det så.
Häftigt ju. Ja.
Och sen när den varit med nu och liksom var då tog mästerskapsmedalj förra året.
Ja.
Det är coolt.
Jätte.
Rebecka har en liten dröm om att åka utomlands och tävla. Det har du aldrig gjort förut, va?
Nej.
Och då finns det tävlingar i Spanien som du vill åka på.
Ja, men exakt. Det är ju, nej, men det har ju varit min dröm sedan man var liten och började upptäcka att folk åkte utomlands och tävlade.
Mm.
Dels för att bara få åka dit och se alla duktiga ryttare och leva i det skulle ju vara häftigt.
Mm.
För en amatörryttare som jag ändå är, måste jag säga. Och då är det ju tävlingar i Spanien varje år i mellan februari och mars.
Ja.
Och det finns ju lite olika tävlingar där nere, vad jag har förstått.
Det finns ett helt gäng tävlingar och jag håller med dig. Jag tror att det här är en alltså vi håller ju på, det här är ju inte bara liksom en sport, och det är ju en livsstil.
Ja.
Och det är faktiskt så, jag har själv varit i Spanien nu och tränat med några ryttare. Jag tror jag har varit där nu under vintern, kan det ha varit 5 veckor totalt. Och då är det precis som du säger, det är ju tävlingar från clear round 80 cm upp till 1,50. Och du har alla möjliga ryttare. Du har liksom toppryttare som då Scott Brash, Ben Maher, Edwina Tops, alla. Ner till då någon som kanske till dig då och till och med ännu mindre erfarna ryttare än vad du är.
Ja.
Och det som är bra är att det är ju verkligen en mötesplats där du är på samma framridning. Du får se vad de gör. Och oavsett om någon står och tränar, så de intryck man kan ta, det är oerhört värdefullt och inspirerande. Men att både att du får se liksom hur det ser ut när de kommer på nästa, de kanske inte är klar än och de vinner de här GCT eller mästerskap och så, utan att de får jobba på precis samma saker som du gör, vilket ju förstärker det. Det är ena delen. Sen är det ju så här då att fördelen är ju då att om det inte går som du har tänkt det, så finns det alltid möjlighet att man kan gå ut och göra om banan innan det går in i stallet. Det kan ju inte vi här i Sverige, för vi har ju så mycket starter.
Exakt.
Och det är inte så många banor, så det betyder att har du ett problem så kan du direkt träna på problemet, vilket du har gjort nästa dag, då vet du att du har löst det.
Det var bra.
Ja, det är väldigt bra. Sen är det ju också då oftast ett betydligt enklare klimat, därför att som när vi var där i januari, då var det ju alltså mellan 15 och 20 grader varje dag. Och dessutom på det stället vi var, heter Oliva, kan du ta ut hästarna på stranden varje dag mellan 7 och 11 tror jag det var. Så att det är också att det blir väldigt omväxlande både för dig och för dina hästar, men framförallt inspiration att kunna se så mycket annan bra ridning.
Dit åker vi.
Det tog.
Kan man sända Mix Megapol från Spanien?
Klart man kan.
Ja. Finns det internet? Ja!
Ja, det är klart det finns.
Är det drömmen?
Ja, men det är min stora, stora dröm. Jag ska ta tag i det. Nu är jag gravid, jag har jättemycket tid.
För det är faktiskt att själva tävlingen är inte dyrare än att tävla i Sverige.
Nej.
Det som är, det är en lång resa. Den är ju kostsam då naturligtvis, man ska köra, vad blir det, 300 mil eller vad det är.
Ja, alltså det är mycket man måste, det är också så här, vaccinationer är annorlunda när man ska tävla utomlands. Så.
Och man kan inte jobba när man är där.
Man kan inte jobba när man är där. Och man...
Jo, det kan du väl.
Jo, jag vi sänder radio därifrån.
Exakt, spela in lite poddavsnitt och sånt. Ja, nej, men det är verkligen en stor dröm och jag hoppas att, kanske inte, om det inte blir nästa år, så något år ska jag göra det.
Vi pratar om stora internationella tävlingar och du sa GCT lite i förbefarten. Global Champions Tour.
Ja.
Berätta vad det är.
Global Champions Tour är alltså typ som STC Rally, alltså sån här tour som har blivit då inom ridsporten där man tävlar om väldigt mycket höga pengar.
Och det är på alla coola platser?
Ja, det är många coola platser och det bland annat kommer ju vara här i Stockholm på Stadion nu i mitten av juni.
Och det är första gången som det är i Sverige?
Det är första gången i Sverige. Så det är 20 platser runt om i världen i år och man har hittills klarat av 4. Då var första, sen var det Mexiko där jag var, Miami, och sen var det Shanghai nu förra helgen och sen blir det nästa helg i Madrid.
Och på vilket sätt är du inblandad i det?
Jag är involverad för att jag tränar en ryttare som är med i ett sånt team.
Aha.
Som heter Matilda Karlsson, som kommer från Skåne. En liten hästtjej som börjar rida och var hästskötare och sen har hon tagit sig hela vägen upp och nu är hon med och rider. Det var faktiskt för första gången nu var hon högt topplacerad dubbelnolla i Mexiko Grand Prix.
Kan inte det, jag tycker att er resa är en ganska häftig resa som du och Matilda har gjort tillsammans. Kan du inte berätta lite, hur kom det sig att ni hittade varandra eller att hon hittade dig?
Alltså hon var ju med i ett team då som bland annat Rolf Göran var med i. Och då sa Rolf till henne att du behöver ha någon som kan hjälpa dig och styra upp lite grann och som kan vara med bakom när du går banor och framförallt ge dig trygghet och så på framhoppning på olika sätt. Förra året så hade hon två hästar som, eller hon hade fler, men två hästar som hon kunde rida då lite större klasser på. Och hennes mål är ju då att hon vill kunna rida ett OS. Hon är ju uppväxt i Sverige men född på Sri Lanka. Och nu har hon tagit tillbaka, så hon har dubbelt medborgarskap, så hon tävlar för Sri Lanka. Och det är ju till den anledningen till så många duktiga svenska ryttare. Och chansen att kvala in till ett svenskt lag, vilket hon absolut kan. Men just nu är hon inte där än. Men hon börjar närma sig det. Och då var ju det här hennes stora mål, att hon ville göra det.
Men kan hon rida lite för Sri Lanka tag och sen rida för Sverige sen?
Det kan hon
kan
göra.
Man göra så?
Det kan man göra.
Men Sri Lanka, har de något typ lag? Eller är hon ganska ensam?
De har aldrig haft några ryttar som har tävlat på den här nivån förut. Nej. Så det är ju, för dem är ju en jättestor grej.
Som att, cool runnings.
Ja. De tycker att det är helt fantastiskt. Att det, i och med att hon är ju född Sri Lankes. Ja. Och att hon nu gör det här.
Vi har fått en till lyssnarfråga här från Cecilia. Och hon skriver, vad är talang för dig? Och vem anser du vara en talangfull ryttare och varför?
Alltså talang är lite överskattat. Nej, men alltså,
äntligen!
Nej, men det är klart att man måste kunna ha känsla och se var hindret står och rytm och sånt där. Det är klart, har man inte det, då är det ju svårt. Men jag ska säga, hårt arbete är faktiskt det är nyckeln till framgång. Och talang, jag skulle säga det att det handlar egentligen mer om nyfikenhet, att verkligen lära och förstå vad saker handlar om, att få en kunskap om orsak och verkan och sätta ihop det då med hårt arbete. Jag har sett så många talangfulla ryttare som inte har blivit någonting, utan och sen har jag sett inte bara en, jag har sett flera stycken personer, tänker inte nämna dem vid namn, men där man både hästar och ryttare tänkte liksom, hur ska det här gå? Men jag vet inte om ni läste, jag skrev ju för någon tid sedan om Ebba Berglöf, hennes satsning. Och hon har hela tiden trott på sin häst som ju har varit otroligt speciell från början. Som ju nu då Peder var trea med i världskuppen.
Det är den här catch me not.
Exakt, catch me not. Och det jag tror är viktigt är att man, om man nu verkligen tror på en sak och vill en sak och man har en dröm. Och det är det att man måste faktiskt se till att man gör allting för att kunna göra det här. Och för oss runt omkring, man får aldrig ta bort någons annan dröm.
Nej.
Därför att det är ju din dröm och det du vill. Och även om jag kanske har begränsningar att förstå, för jag kanske inte skulle klara av det, så har jag ju inte rätt att ta bort din dröm. För jag vet ju inte vad du kan göra.
Nej.
Och det tror jag är oerhört viktigt, både som tränare, ledare och team runt om med varje ryttare och varje häst.
Vad har du för dröm, Rebecka?
Jag har många drömmar.
Men efter det, jag tänkte lite längre.
Ja, nej, men den närmsta drömmen är att åka utomlands och tävla. Och sen så är ju drömmen att få jobba med hästar på heltid. Och det är kul att utbilda hästar, tycker jag. Att ta fram hästar. Jag tror, eller just nu är jag lite för feg för att våga hoppa jättehögt. Så jag tycker så här, hoppa utbilda hästet 1,20-1,30, 1,40 kanske. Känns just nu, det vore en dröm.
Mm.
Men sen vet man inte, när man har kommit dit, då kanske man känner att jag vågar hoppa högre. Det känns bra.
Mm.
Men just nu är drömmen att åka utomlands och tävla och sen så kunna ta fram lite fler hästar.
Köpa dem lite unga och tävla upp dem och sen sälja dem.
Ja, men exakt. Eller ge dem till ryttare som är bättre än mig och kan förvalta dem.
Det som är skillnad idag är också det att idag är det faktiskt den beskrivning du gör, att utbilda en häst bra 1,20-1,30. Det finns ju en jätte efterfrågan på utbildade bra hästar. Och då menar jag på det vi var inne på, att köpa häst, så är det ju att jag menar, Sverige är ett fantastiskt land där vi kan föda upp hästar bra med stora marker, hästarna kan gå ut, de får träna sina leder från början och de får liksom ett starkt skelett och så vidare. Och plus att vi har ett himla bra system där man faktiskt jobbar positivt med djur. Och det är ju bara att se idag när man kommer, jag har varit nu i Belgien på tävling måndag, tisdag, onsdag. Det är otroligt mycket svenska, framförallt tjejer men även killar, som jobbar utomlands, och det här är deras jobb. Inte bara jobb, utan det är deras livsstil, är deras stora intresse. Och jag håller med vad du säger, att tro att alla ska hoppa OS, jag menar att det slitiga jobb som de gör, Malin, Peder och Rolf, alla de här, alltså det är ett jättehårt jobb.
Ja, och hela familjen blir ju också.
Jättehårt jobb. Så jag menar att göra en dröm och göra en sportsatsning så här, det är ingenting som går av sig självt. Men du kan fortfarande ha en otroligt bra situation om du är duktig på att ta fram hästar och gör det bra. För att det är ju efterfrågan inte bara i Sverige, utan överallt vill man ha bra utbildade hästar. Och idag så köps det ju mycket hästar. Den ena delen, den andra delen. Jag är ju inte hästhandlare, för jag gillar inte att sälja hästar. För jag är inte bra på det, för att jag tycker för mycket om hästarna. Så det har inte varit min grej någon gång någonsin. Men däremot är jag otroligt privilegierad för att jobba som tränare.
Mm.
Jag menar att det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Och det är jag otroligt tacksam för.
Och vad har du för dröm nu?
Nej, men dröm nu, jag tycker faktiskt att jag har himla bra. Jag har ingen direkt med dröm. Det kanske låter hemskt att säga så här, men jag är glad att varje morgon att jag vaknar, att jag är frisk och att jag kan göra det jag gör. jag lever i min dröm. Jag menar att jag har ett fantastiskt liv. Jag är gift med en jättehärlig människa. Och det känns som jag får plocka russin ur kakan. Och jag är frisk och får mig att göra det här.
Gud vad härligt. Vad glad jag blir.
Verkligen. Det är där man vill hamna sen.
Eller nu, du har ju ett barn och det är ett barn till och du har det här härliga jobbet.
Man njuta i stunden lite.
Ja, exakt.
Ja, det kanske man borde bli bättre på faktiskt.
Ja, det, framförallt så tror jag att man tänker lite för sent på det. Att, men alla har ju sina tragedier på ena eller andra sättet. Men många inser inte det förrän liksom när en tragedi har kommit. Och det kanske man borde tänka på lika med. Att vi, det ena vet vi här och just nu. Och att man faktiskt bara var lite här och med just nu. Och när du är i den här världen som jag befinner mig, så jag har alltid varit här och just nu då.
Gud vad härligt.
Nu ska jag carpe diem då helt enkelt.
Exakt.
Superkul att du ville komma och hälsa på ridklubben.
Det var jättekul att vara här.
Ska vi kunna sitta och prata häst i timmar?
Ja, verkligen. Det tar ju liksom aldrig slut. Och det är lite det som är tanken med den här podden också. Att man pratar med häst, med människor som älskar häst lika mycket som vi gör.
Kan du tröttna på att prata om hästar?
Nej, det, eller tröttna. Mitt problem är att jag pratar alldeles för mycket. Så att jag kanske borde tröttna lite grann. Nej, men det är faktiskt som jag sa förut. Att hästar är ju helt fantastiska djur. Det är verkligen kul. Och, ja, men tänk så privilegierat att hålla på med det man verkligen gillar.
Vad är det med hästar som är så fascinerande?
Nej, men jag för först tycker jag att det är ett vackra djur. Och just den här kombinationen man ser, jag menar att förr i tiden så var det ju, Tyskland som är Sverige då alltid har tittat lite grann på, så tycker jag det är imponerande att se då Matilda Karlsson 43, 42 eller 44 kilo om vad väger. Och liten och på en hingst som är 1,76 hög. Och det teamet ihop och den rytmen när hon liksom kan gå runt och göra de två ihop, det är ju inte styrka det handlar om. Det är klart att det är ju styrka på ett sätt från henne naturligtvis, men det är ju teamet mellan häst och ryttare. Och man ser den liksom, det är en otrolig tillfredsställelse att se när det funkar. Eller som typ när Peder hoppade Catch Me Not där i världskuppen. Alltså det är så coolt att se den kombinationen. Först vill hästen knappt gå in och den var spänd och tittig. Men när den kommer in så säger Peder, kom igen nu går vi. Och sen följer den bara med och bryr sig inte om publik och ingenting. Det tycker jag är otroligt fascinerande. Att vi faktiskt kan ha den kommunikationen med djur.
Perfekt, ska vi åka och provrida hästar, Rebecka?
Yep.
Så vi kollar efter en lugn gunghäst. Du gillar skimlar som går lugnt och fint och gungar fram och gör det de ska.
Ja, perfekt. Har ni en sån, hör av er.
Det är en lyssnare som jag berättade när vi intervjuade Ansi, Ann-Sofie Oskarsson, att jag har ofta när jag rider en låt på repeat i huvudet när jag rider. Och det kan vara störigt ibland, för att det är inte alltid mina bästa låtar, men ibland är de bra låtar också. Nu i senaste red så var det en lallelåt, bara var mig själv tror jag det var. Och då Maj-Lisa har skrivit här, kul att du lyssna på ett avsnitt med Sofie Oskarsson, känner igen mig så mycket, också alltid en låt i huvudet när jag rider. Kul att veta att jag inte är ensam om dessa knasigheter. Så en annan lyssnare som också sjunger här kommer Pippi Långström, precis som du sa.
Ja, det gör jag när jag rider ut på unghästarna första gången och ska gå under bron, som de kan tycka
lite läskigt. Du har aldrig hört att någon sjunger.
Ja, jag sjunger här kommer Pippi Långström. Det är lite avväpnande.
Håller inte du på med sånt?
Nej.
Du ska köpa häst nu, så det kanske är bra. Då får du komma på en bra låt.
Ja, kanske bra tips.
Tack snälla.
Tack själv.